بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد كتبت وينا رياض الصالحين بهاري نتريدي لكونا i kapitel 26 som handlar om vulm, förtryck och skyldigheten att reda ut de orättvisor man har gjort i detta liv innan domedagen. Vi ska idag inshallah försöka att hinna färdigt detta kapitel och det är 11 stycken hadithen bi'idhnillahi ta'ala. Och vi stannade i förra veckan vid hadith 216. Det som säger Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam sa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahu Allahu anhu muttafaqun alayh. I denna hadith så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimen är den som inte skadar andra med sin tunga och sin hand och den som utvandrar är den som har lämnat det som Allah har förbjudit. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns vissa tillägg på hadithen. Till exempel i Bayhaqi så sa profeten alaihi wasallam وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Och krigaren är den som kämpar med sig själv i att lyda Allah. Och i en annan hadith i Tirmidhi så lades det också till وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Och den troende är den som man kan lita på beträffande ens blod och ens egendom. Så här nämnde profeten a.s. i dessa hadither 4 stycken saker. Vem är den sanna muslimen? El muslim. Vem är el mu'min? Vem är el muhajir? Och vem är el mujahid? Vem är det som förtjänar att kallas för dessa mycket nobla termer i islam? Vem är muslimen? Det är den som inte skadar andra med sin hand och sin tunga. Eller han sa rättare sagt, det är den personen man kan känna sig säker ifrån. Yani man är säker att han inte kommer skada dig med hans tunga eller hans agerande. Det här är den sanna muslimen. Och de lärde nämna här att en sann muslim har underkastat sig Allah Azza wa Jalla. Och hans hjärta är fyllt med iman och taqwa till Allah. Han har korrigerat tillståndet eller relationen mellan sig själv och sin skapare. Och den som har gjort det, den som har Guds fruktan, den som älskar Allah, längtar efter Allah och är en bra muslim jämt emot Allah Azza wa Jal, kommer också att vara bra mot sina medmänniskor. Yani det är underförstått. Att har du, mashallah, nått den här nivån, att du har blivit en bra muslim mellan dig och Allah Azza wa Jal, så är det självfallet att du också kommer att frukta Allah och inte behandla folk orättvist. Du kommer inte baktala folk, du kommer inte stjäla från folk, du kommer inte skada folk. Eller hur? För det går inte ihop att en person har en bra relation med Allah Azza wa Jal och fruktar Allah och älskar Allah samtidigt som han går och förtrycker folk och baktalar folk. Eller hur? Så den sanna muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal eller sina handlingar. Wal muhajir, den som utvandrar, den som gör hijra. Vem är den sanna muhajir? Den som lämnar det som Allah har förbjudit. Och ordet hijra betyder 2 saker. De säger att hijra to al-zahira wal-batina. Den inre hijran och den yttre hijran. Den yttre hijran är att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Från Dar al-Kufr till Dar al-Islam. Det här är hijra. Ulema nämner också att hijra är att utvandra från Dar al-Bid'a till Dar al-Sunna. Att utvandra från ett land av Bid'a till ett land av Sunna. Eller ett land av synder till ett annat land av lydnad och så vidare. Allt det här faller in under hijra. Och inte som idag tyvärr, den här termen har missbrukats. Man kallar flyktingar som kommer från muslimska länder till Europa för muhajirin. Det är fel. Det är inte muhajirin. Och som vår chef Abdel Mahsin här från Bahá'u'lláh brukar säga, هذه هجرة الطيور. Det här är fåglarnas hijra. Att åka mellan Europa och Afrika. Det är inte den islamiska hijra. Utan el muhajir, det som utvandrar från Dar al-Kufr till Dar al-Islam. Och el hijra som profeten Muhammad sa a.s. Baqi'atun ila qiyam al-Islam. Det kommer att finnas kvar tills strax innan domedagen. Så alhamdulillah, hijra är en ibada som finns kvar. Och ingen kan komma och säga, som vissa säger idag, att det finns inga muslimska länder. Det här är batil. Och det här är det som Khawarij och Takfiriyun säger, att det finns inga muslimska länder på hela jorden. Det är batil. För att profeten Muhammad al-Islam sa att hijra finns kvar till domedagen. Vilket betyder att muslimska länder kommer att finnas till domedagen. Och sen självklart finns det brister i våra muslimska länder, men de är ändå bättre än dessa länder. Tayyib. Och sen nämnde vi också det här tillägget att el-mujahid, den sanna krigaren, är den som krigar med sig själv att lyda Allah Azza wa Jalla. Och det här är det som kallas för jihad al-nafs. Att man kämpar med sig själv att lyda Allah Azza wa Jalla. Och det här är en jihad som muslimerna måste utkämpa varenda dag. Inte en jihad som man gör någon gång i livet, man åker och krigar och kommer hem. Utan det här är en jihad som vi gör varje dag. Att du går upp och ber fajr i tid, det är jihad. Att du ber på jobbet eller skolan i tid, det är jihad. Att våra systrar klär sig med korrekt klädsel, det är jihad fi sabilillah. Yani man kämpar med sig själv i att lyda Allah Azza wa Jalla. Och som Ibn al-Qayyim har nämnt i många fina uttalanden, att så länge vi inte kan vinna den inre striden med våra inre fiende, med shaitan, så kommer vi inte kunna vinna den yttre, mot den yttre fiende som yani, icke-muslimerna. Om vi inte ens kan be i tid, vi inte ens kan lyda Allah Azza wa Jal, hur ska vi kunna vinna mot yani, icke-muslimerna i jihad med vapen? Eller hur? Så jihad börjar med en själv. Och det finns ju olika nivåer av jihad som Ibn Qayyim också nämnde. Och sen så sa han att el-mu'min, vem är el-mu'min, den sanna troende? Det är den personen som du kan lita på. När det kommer till blod och pengar. Du kan lita på att han inte kommer att spilla ditt blod. Han kommer inte skada dig. Och du kan lita på att han inte kommer att stjäla dina pengar. Utan han kommer att vara ärlig mot dig. Så mashallah, de här fyra sakerna ska man eftersträva att försöka uppnå. Så att man är från de muslimerna som har nått nivån där de förtjänar att kallas för muslimin. Eller mu'minin, eller muhajirin, eller mujahidin. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Som också berättas från Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Där han sa att det fanns en man som hette Kirkara. Och den här mannen dog och det var efter ett slag. Och då så sa profeten alaihi salam, huwa finnar, han är i elden. Och då så gick de och kollade på hans last, hans bagage. Och de fann en aba'a, de fann en mantel som han hade tagit. Det som kallas för gulul. Gulul är det som man tar från krigsbytet. Ni vet, om det är korrekt jihad, muslimer mot kuffar, och man har en amir. När man har vunnit slaget så tar man krigsbyten, man tar det som finns och det ges till amiren som sen delar ut det till soldaterna. Och soldaterna tar inte själva vad de vill ha utan det är amiren som sen delar ut det. Och sen finns det vissa eller massa regler beträffande detta. Men den här mannen hade tagit en mantel till sig själv och då så sa profeten alaihissalam, han är i elden. Och denna hadith finns i Bukhari. Och denna hadith visar faran av att ta saker man inte har rätt att ta. Vad gjorde den här mannen för någonting? Han gjorde jihad fi sabilillah med profeten Muhammad alayhi wa sallam. Men vad hamnade han? I elden. För att han tog en sak som säkert inte var värd speciellt mycket. Och det kommer nämnas också mera hadith om just den här punkten. Nästa hadith berättas från Abi Bakra Nufayr ibn Harith radiyallahu anhu. Där säger han att profeten alaihissalam sa Att tiden har gått tillbaka och är så som då Allah skapade himlarna och jorden. Året är 12 månader. 4 av dem är heliga. 3 av dem kommer i följd. Och en av, och det är Dhulqa'da, Dhulhijja och Muharram. Och Rajab, Mubar, kommer själv mellan Jumada och Sha'ban. Och så sa profeten a.s. till sahaba, vilken månad är detta? Och då så sa de, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah och hans sändebud vet bäst. Och sen så var profeten tyst tills de trodde att han skulle ge den ett annat namn. Och så sa han, är det inte Dhulhijja? Och då så sa de, jo, ja Rasulullah. Och sen så sa han, för ej beledin häda, vad är detta för stad? Och då så sa de återigen, Allah och hans sändebud vet bäst. Och så var han tyst tills de trodde att han skulle namnge den med ett annat namn. Och så sa han, är inte detta el-belda, yani det vill säga Mekka? Och då så sa de, bala, jo. Och så sa han, ej jo min häda, vad är detta för dag? Och då så sa de återigen, Allah och hans sändebud vet bäst. Och så var han tyst tills vi trodde att han skulle ge den ett annat namn. Och sen så sa han, är inte detta Yawmun Nahar, yani dagen av Eid, den stora dagen av Hajj? Och då så sa vi, bala, jo. Och så sa han, sannoliken så är ert blod, er egendom och er heder lika heliga eller förbjudna som denna dag, denna stad och denna månad. Och ni kommer att möta er Herre och han kommer att fråga er om era gärningar. Så återvänd inte efter mig till att bli kuffar genom att halshugga varandra. Låt den som har hört vad jag har sagt förmedla till dem som inte har hört. För det kan hända att en person som förmedlar har mindre kunskap än den som får höra budskapet. Och sen så sa profeten a.s. Alla helbellabt. Har jag inte förmedlat? Har jag inte förmedlat? Och då så sa sahaba, naam, jo du har förmedlat. Och så sa han, och Allah bevittna. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. I denna hadith, och det här var en del av khutbat al-hajj, khutbat al-wada. När profeten a.s. gjorde sin sista hajj så predikade han ju flera gånger i Mina, i Muzdalifa och på olika platser i Mekka predikade han för folket och gav dem mycket, mycket starka och viktiga råd. Och här började han med att säga att tiden har gått tillbaka till det som den var då Allah skapade den. Och vad han menar här är att månaderna i islam är 12. Månaderna i islam är 12. Så som de var då Allah azza wa jalla skapade himlarna och jorden. Och 4 av dem är heliga. Varför sa han detta? För att ahlul shirk i Mekka, de brukade leka med dessa heliga månader. De visste att det fanns 4 stycken heliga månader i islam. Och heliga månader, yani ashhur al-hurum, betyder att man får inte börja kriga i dessa månader. Det är det som menas med dessa heliga månader. Och ulema nämner också att de är bättre än andra månader. Och därför ska man undvika att synda i dessa månader. Som Allah har sagt i surat al-Tawba, att vi ska inte göra dhulm mot oss själva under dessa månader. Och nu är vi fortfarande i Dhulhijja. Så man ska tänka på att det här är en helig månad. Tayyib. Heliga månader där man inte fick börja kriga. Vad gjorde folket innan islam i jahiliya? Om de var i behov av att kriga den här månaden, så sköt de upp den och sa, kallas, vi tar den här månaden nästa månad. Och vi gör den här månaden halal och nästa månad haram istället. Förstår ni? Och det här är inte tillåtet, det här att leka med en Allahs lagar och gränser. Utan nu är det fram till domedagen så att dessa 4 månader är heliga. Punkt slut. Och man kan inte ändra på det. Så kommer det vara. Tayyib. Och sen så ställde profeten a.s. dessa 3 frågor till sahaba. Vilken månad är detta? Vilken stad är detta? Och vilken dag är detta? Och på alla 3 frågor så svarade sahaba, Allah och hans profet vet bäst. Men de visste svaret. De visste att det var Dhulhijja, de visste att det var Mekka, de visste att det var Yawmun Nahar. Men då säger ulema som Sheikh Uthaymeen att de säger så i respekt. Att när profeten Muhammed alaihissalam frågar om någonting, så säger de Allah och hans profet vet bäst. Av respekt. Så han frågade dessa tre frågor. Vad är det här för månad? Vad är det här för dag? Och vad är det här för stad? Och sen så sa han dessa mycket viktiga ord. Att sannoliken så är ert blod, eran heder och eran egendom lika heliga som denna stad, denna månad och denna dag. Och det här vi började när vi talade om i den första lektionen. Att muslimernas blod, liv, är heliga. Man får inte kränka en muslim i hans blod. Ta hans liv orättvist. Spilla hans blod orättvist. Man får inte kränka en muslim i hans heder. Och man får inte kränka en muslim i hans egendom genom att ta den utan rätt. Och muslimens liv, egendom och heder är lika haram, lika heliga som vad? Som denna månad. Som dagen av Hajj al-Akbar. Och som är den bästa dagen hos Allah Azza wa Jal. Och lika heliga som Mecca. Och det här är någonting som varje muslim måste reflektera över. Är inte Mecca heligt för oss? Är det inte det? Ikhwan. Vem av oss skulle åka till Mecca för att synda? Ingen, eller hur? Och på samma sätt måste vi tänka när det kommer till våran broder, våran syster. Som handlar hennes blod. Hans blod är heligt. Hans egendom, jag får inte ta någonting från honom. Hans heder, jag får inte kränka honom. Subhanallah. Muslimernas ära, blod och heder har en otroligt hög nivå hos Allah Azza wa Jalla. Och sen så sa profeten alaihi wasallam också att vi kommer att möta er en herre och han kommer att fråga er om vad ni har gjort. Och det här är till alla. Vi kommer alla att möta Allah Azza wa Jalla. Och Allah kommer att fråga oss individuellt vad vi gjorde i detta liv. Hur har vi besvarat sändebuden? Och vad har vi dyrkat? Och Allah kommer att fråga oss om allting vi gjorde i detta liv. Så därför ska man passa på att samla på sig så mycket goda gärningar som möjligt. Och att försöka att inte komma och möta Allah bärandes på synder och förtryck och orättvisa man har gjort gentemot andra människor. Och sen så sa profeten alaihi salam att återfall inte efter mig till att bli kuffar genom att halshugga varandra. Han varnade här sahaba för någonting som skulle komma att ske. Vissa muslimer skulle lyfta upp vapen mot sina bröder. Och profeten Muhammad alaihissalam kallade denna gärning för kuffar. Och att de som gör det är kuffar. Och då säger ulema här, som Sheikh Uthaymeen, de som börjar döda muslimer och anser att det är halal, de har lämnat islam. Den som anser att det är halal att döda sin broder har lämnat islam och har blivit kafir. Men den som dödar andra muslimer på grund av världsliga saker, makt eller pengar eller någonting sånt, den här personen har fallit in i en av de grövsta av synder som finns. Vi kan inte säga att han har gått ut ur islam, men han har fallit in i en av de värsta av synder som finns. Som nämns direkt efter shirk, att döda en oskyldig människa. Allah musta'an. Och vissa andra ulema nämner också att profeten alaihissalam kallade den som dödade en muslim för kafir. Varför? För det är endast en kafir som lyfter vapen för att döda en muslim. En person som har iman i hjärtat gör inte en sån gärning. Eller hur? Så att det är en gärning av kuffar. Han har efterliknat kuffar i den här gärningen. Allah musta'an. Och sen så sa han att den som har hört det jag har sagt ska förmedla till de som inte har hört. Och här har vi också en annan viktig princip i islam. Och det är plikten av att förmedla islam. Plikten av att göra da'wah. Och föra vidare islams budskap till de som inte känner till det. Det åligger alla muslimer att göra da'wah till det de kan. Det de har förstånd om. Det här sa han till alla sahaba som var där på hajj. Ni som har hört detta, berätta för dem som inte har hört. Så här säger ulema, som Sheikh Uthaymeen också i förklaringen här, att om vi har en hadith som vi har hört från profeten Muhammad al-Islam, så ska vi också förmedla den till andra människor. Kunskapen ska förmedlas och kunskapen ska inte hållas inne, ska inte döljas. så som Ben Israel gjorde. De fick kunskap, men de förmedlade den inte vidare till andra. Och vad är nyttan av kunskap som du bara sparar om du inte delar med dig, om du inte praktiserar den? Eller hur? Och muslimerna idag är ett väldigt stort behov av denna kunskap. Många muslimer idag är väldigt, väldigt okunniga om islam. Wallahi, det finns ungdomar här ute som inte ens vet vad islams fem pelare är. Eller hur? Visst inte? Majoriteten av muslimer förstår sig inte ens på den sanna innebörden av la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eller hur? Många förstår sig inte på arkanul iman och så vidare. Så väldigt basic, väldigt grundläggande saker är folk i behov av. Att vi förmedlar till dem. Ja. Och sen så nämnde profeten Al-Islam och han sa, O Allah, har jag inte förmedlat. Och i vissa hadithen så nämndes att han lyfte på fingret och kollade upp mot himlen. Och sahaba sa, jo, du har förmedlat. Så sa han, O Allah, vi vittnar. Och det här nämnde också ulema som ett bevis på att Allah Azza wa Jalla är överskapelse. För när han sa, O Allah, bevittna och pekade upp mot himlen, så säger ulema det ett bevis på att Allah Azza wa Jalla är överskapelse. Och inte som vissa säger att Allah finns överallt. Nej. Allah är över sin arsh, över de sju himlarna. Ja. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Vi går vidare till nästa hadith, hadith Abi Umama radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, den som tar en annan muslims egendom med en falsk ed, faqad awjaballahu lahum nar, då har Allah gjort det obligatoriskt att han ska in i elden, wa harrama alayhi al-jannah, och har gjort paradiset haram för honom. Och då så sa en man från sahaba, wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah, även om det är någonting litet ya rasulullah. Och då så sa profeten alayhi salam, även om det är en pinne från ett arakträd, alltså en miswak. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så vad är det här profeten alayhi salam säger? Den som lurar till sig eller skär eller tar en annan muslims egendom med en falsk ed. Men vad gör han för någonting? Eller med en ed. Han svär, han kommer i en domstol till exempel. Två personer kommer till en domstol. En person stal min mobil. Och han säger till domaren, wallahi den är min. Wallahi den är min. Och jag har inget bevis på att den är min. Så domaren dömer efter det han ser. Kallas, du får behålla mobilen. Det är du som har den. Jag har inget bevis på att den är min. Så han har svurit. Han har sagt, wallahi, den är min. Fast den är inte hans. Så han får min mobil. Orätt. Fail. Vad får han för straff hos Allah Azza wa Jal? Han kommer att gå in i elden. Och det är haram för honom att gå in i paradiset. Subhanallah. Och då så sa en av sahaba, ya Rasulullah, även om det är någonting litet. Då sa han, ja, även om det är en pinne. Alltså en miswak som du borstar tänderna med. Som kanske är värd, jag vet inte vad, 50 öre. Subhanallah. Jag är en person som skär någonting så litet som en tandborste av trä. Och svär vid Allah att det är hans. Gå till elden och få inte gå in i paradiset. Bevisar inte denna hadith hur otroligt allvarligt det är att stjäla från en muslim. Att lura en muslim och att ta någonting från en muslim. Eller hur? Även om det är en krona. Mycket, mycket allvarligt. Som han Allah. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Adi ibn Umayra radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det finns vissa människor av er som jag har satt för att göra vissa uppgifter. Men vissa av dem tog, om det så är en nål, om de har tagit, eller de av er, jag har givit en uppgift. Om han skulle ta någonting så litet som en nål, eller ännu mindre, så är det gulul, det är stöld. Och han kommer att hämta denna sak på domedagen. Och då så sa en svart man från den ansar. Och det är som att jag kollar. Då så sa sahabi, det är som att jag kollar på den här mannen som frågar, ja Rasulullah, befria mig från det arbete som du gav mig. Och då så sa profeten, vad är det med dig? Och då så sa han, jag hörde vad du nyss sa för någonting. Och då så sa profeten igen och betonade, och jag säger det återigen, den av er som vi ger en uppgift kommer att komma med det han har tagit, vare sig det är mycket eller lite. Ja. Och den här hadith finns i Sahih Muslim. Så här nämnde profeten återigen det vi talade om lite förra veckan. Minns den här mannen som skickades ut för att hämta sadaqa. Och så sa han, det här är till mig och det här är till er. Ja? Och då så sa profeten, du skulle ha stannat hemma och kollat hur mycket pengar som skulle komma till dig. Här, om du får en uppgift, ett arbete, så har du inte heller rätt att ta någonting orätt. Även om det är någonting så litet som en nål. Som en nål eller mindre. Vad kostar en nål jag är kvar? Ja? Har du nästa pris? Man köper en paket eller hur? Som han alla. En nål som han alla. Eller mindre. Kommer att komma med den på domedagen. Vad säger alla? وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامِ. Den som själv kommer att komma med det han har stulit på domedagen. Som han alla. Och när denna man från Sahaba, denna svarta man från Ansar, hörde detta uttalande, så sa han, ja Rasulullah, befria mig från mina uppgifter. Ja, det här är för mycket. Jag är rädd. Jag är rädd för det här. Jag vill inte ha ansvar längre. Och så frågade profeten varför. Sa han, för att det du sa. Och sen så betonade profeten liksom samma sak. Så väldigt, väldigt allvarligt, bröder, om man har en position, ett arbete, så ska man inte ta saker och ting orättvist. Ta andras rättigheter och lura till sig saker och ting. Allahumma sta'an. Och de lärde nämner också här att den här hadith bevisar att sahaba var väldigt snabba i att ge gehör till det som profeten Muhammed sa alaihi salam. Så fort han sa någonting så tog de åt sig och blev rädda och ville göra någonting mot saken. Allahumma sta'an. I nästa hadith som berättas från Umar ibn Khattab så säger han att när det var Yawm al-Khaybar så kom en grupp av människor till profeten alaihi salam. Eller en grupp av sahaba, de kom och de sa fulan shahid. Den här personen dog som shahid, som martyr. Och så sa de återigen, den här mannen dog som martyr. Och när de gick förbi en man så sa de återigen, den här mannen dog som martyr. Och då så sa profeten alaihi salam, nej, jag såg honom i elden på grund av en mantel som han stal. Eller en mantel som han tog. Och denna hadith finns i Muslim. Här nämndes också det här med gulul. Att ta från krigsbytet. Denna man tog en mantel. Jag vet inte om det är samma man som mannen innan. Men här finns ett viktigt tillägg. Och det är att mannen dog i jihad fi sabilillah. Och folket trodde att han var shahid, att han var martyr. Taib, att han var martyr. Och de sa, den här mannen är martyr. Och då så sa profeten, nej. Han är inte martyr, för han tog den här manteln. Och vad lär vi oss från denna hadith? Jo, vi lär oss en väldigt viktig sak. Och det är att man får inte kalla folk för martyrer. De enda personerna du får kalla för shahid är de personerna som profeten Muhammad a.s. kallade för shahid. Som Hamza, Mus'ab och så vidare. Dessa är shuhada. Umar, Uthman. Profeten a.s. vittnade om dessa människor är shuhada. De är martyrer. Men vi kan inte gå och säga till folk som dör idag att de är shuhada. De är martyrer. Och därför nämner Imam al-Bukhari i hans sahih. Han säger kapitel, la yuqalu shahid. Kapitel, man får inte kalla någon för shahid. Varför? Du kanske ser en person som krigar fi sabilillah. Men vet vi hans avsikt? Vet du det? Vem är al-mujahid? Det är den som krigar för att Allahs ord ska vara högst. Eller hur? Han är en sann krigare. Är det här någonting vi kan se? Nej. Och ni känner till mannen, den första mannen som kastas i helvetet på domedagen. En man som krigade och dog som martyr. Men Allah kommer sen avslöja honom och säga att du stred för att visa upp dig. Att man ska se att du är modig. Så i folks ögon dog han som martyr. Men han stred bara för mod. Han stred för att visa upp sig. Vissa strider för världsliga vinningar, världsliga ändamål. När man ser dem kanske tänker man, han är shahid. Nej, vi vet inte vad som finns i hans hjärta. För grejen är att den som är shahid, om vi säger den här personen är shahid, det betyder han är i Jannah. Eller hur? Shuhada, de är i Jannah. De är förlåtna. De har mer än 70 ur al-ayn och de får ta in mer än 70 stycken på familjen i Jannah och så vidare och så vidare och så vidare. Massa dygder. Vi kan inte säga den här personen är i Jannah. Allahu a'lam vem som är i Jannah. Men om en person gjorde riktig jihad och han dog på slagfältet, då får man säga inshallah, vi hoppas att han är shahid. Inshallah, vi hoppas. Eller narju. Eller nes'al Allah yataqabbal. Må Allah acceptera att han är martyr och så vidare. Men vi har inte det här jazm. Vi säger han är martyr. Och det är fel som vissa gör idag. De säger shahid al-fulan. Shahid, shahid, shahid och så vidare. Allah har. Förstår ni? Så man ska vara försiktig med att använda den här termen på folk. Och ännu värre så kan alla folk som går och spränger sig i luften, i moskén och döda muslimer, så sitter Khawarij och säger han är shahid. Shahid här. Vad är det för shahid som går och spränger sig och tar självmord? Det som tar självmord är i elden, sa profeten Muhammad s.a.w. inte i Jannah. Han tar självmord, han dödar muslimer, spränger en moské. Vad är han för shahid? Han är kanske shahid shaitan. Förstår ni? Så att ibland folk missbrukar dessa termer. Allah musta'an. Här nämner också ulema en annan lärdom. Och det är att, vad var det som hindrade den här mannen från att dö som martyr? Vad var det som hindrade honom? Manteln som han tog. Subhanallah. Förstår ni vilken plats han missade på grund av vad? En värdelös mantel. Allah musta'an. Så därför kan synder ibland vara ett hinder från att uppnå någonting gott. Ja. Vi går vidare till nästa hadith, hadith Abi Qatada al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu anhu. Där så säger han att profeten alayhi wasallam stod upp och han predikade för sahaba. Och han sa, han påminde sahaba om att jihad fi sabilillah och att tro på Allah ifrån de bästa av gärningar. Och då så sa en man, ja Rasulullah, vad säger du om en person som ger sig ut fi sabilillah? Blir han förlåten för sina synder? Och då så sa profeten, ja, om han dör fi sabilillah, samtidigt som han är tålmodig och uppriktig. Och han är vänd mot fienden och inte vänd sig bort från fienden. Och sen så sa profeten, vad sa du för någonting till mannen som ställde frågan? Han sa, vad säger du om jag dödas fi sabilillah? Kommer jag att bli förlåten för mina synder? Då så sa profeten igen, alaihissalam, ja, om han är tålmodig, uppriktig, vänd mot fienden och inte andra hållet, förutom personen som har en skuld. För Jibril kom till mig och sa nyss detta till mig. Och denna hadith finns i muslim. Så här predikade profeten, alaihissalam, och uppmanade sahaba till goda gärningar. Och då så sa en av sahaba, ja Rasulullah, vad händer om jag dör fi sabilillah i jihad? Ja, men får jag för belöning? Då nämnde han att han får denna höga belöning om han dör som martyr. Men han nämnde vissa villkor, att han är tålmodig, uppriktig och vänd mot fienden. Inte att han springer bort från fienden och blir skjuten i ryggen, men han är vänd mot fienden. Och han nämnde detta och sen så repeterade han återigen och sa, Jibril sa till mig, förutom personen som har en skuld. Så återigen, vad är det som hindrar denna man från att bli martyr? Han dör på slagfältet, uppriktig, tålmodig, allting. Men det finns ett hinder. Vad? Han har en skuld. Han är skyldig en muslim pengar. Subhanallah. Så det här visar också faran av att ta människors saker och inte lämna tillbaka dem. Men här, Allah alam, du kommer att komma tillbaka senare. Det här är en person som har lånat pengar och inte bryr sig om att betala tillbaka dem. Han avser inte att betala tillbaka dem. Han bryr sig inte. Lånar av folk och så skiter i folks skulder. Den här personen har det här allvarliga hotet att han kommer stå till svars för det han har lämnat efter sig.
Men personen som tar och lånar och vill betala tillbaka, den här personen kommer Allah att hjälpa att betala tillbaka. Och även om han skulle dö kommer Allah inshallah hjälpa honom på domedagen att han blir förlåten. Taib. Men här nämner också Sheikh Uthaymeen en annan viktig sak. Och det är att man ska inte ta lätt på skulder. Många idag, de köper saker till höger och vänster. Och speciellt idag, det har blivit så lätt att köpa saker och ting på avbetalning. Och Sheikh nämner att du har fattiga människor som går och köper dyra bilar på avbetalning. Han kanske kan köpa en bil för 20 000 när han vill ha den för 80 000. Fast han är fattig. Ja? Och han går och köper massa onödiga saker som han inte är i behov av. Han har en bra fungerande mobil när han vill ha senast. Fast han har inga cash. Och han är skyldig folk pengar. Och så vidare. Gärna man ska vara försiktig med att ta lån. Om det inte är absolut nödvändigt. Ta in. Hellre att man klarar sig med det som är billigare. Om man är skuldfri. Än att man har massa skulder. Ta in. Nej. Sen så nämner författaren en väldigt viktig hadith. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Där så säger profeten Muhammad alaihissalatu wassalam att tadruna man al-muflis. Vet ni vem som är urfattig? Som inte har någonting alls. Och då så sa sahaba al-muflis bland oss är den som inte har guld eller egendom. Och då så sa profeten alaihissalam al-muflis från min umma. Är den som kommer på domedagen med salat, med bön, med fasta och zakat. Men han kommer och han har svurit eller förtalat denna människa. Han har smutskastat en annan människa. Han har tagit en annans människas pengar orätt. Och han har spilt en annan muslims, eller spilt blod orätt och slagit en person. Och då kommer man att ta från hans hasanat. Och ge till denna människa och denna människa. Och om hans hasanat tar slut. Innan det att han har betalat tillbaka sin orättvisa. Så kommer man att ta från deras skulder. Och kasta på honom. Och han kommer att kastas i elden. Berättade av muslim. Så han nämnde profeten a.s. en annan term. Vem är det som är urfattig? Som är bankrutt? Som ligger minus? Så Habba sa det han som är fattig. Ja, det är språket där som inte har någonting, eller hur? Och då så sa han nej. Det är inte han som är i muflis på domedagen. Den riktiga muflis är den som kommer på domedagen med berg av hasanat. Han har gjort massa skäl. Han har bett, han har fastat, han har hjälpt fattiga. Men han har tyvärr slagit folk, spilt folks blod, tagit folks egendom. Och han har förtalat folk och smutskastat folk. Och vad sa vi i förra lektionen? Att vi ska göra upp i detta liv innan det kommer domedagen då man inte längre kan köpa sig fri med att betala böter eller pengar eller någonting sånt. Utan det enda man har att köpslå med det är sina hasanat. Subhanallah. Så vem är det som är den riktiga förloraren? Den som kommer på domedagen med berg av hasanat men det slutar med att han hamnar i helvetet med folks synder. För att han gjorde så mycket dhulm mot folk. Och han nämndes alla tre kategorierna av dhulm. Han gjorde fel mot folks liv, folks blod, folks egendom och folks heder. Återigen nämnde samma sak. Och resultatet är att de kommer att få hans hasanat den dagen då han själv är i störst behov av sina hasanat. Den dagen en person inte skulle ge bort en hasanat till sina egna föräldrar. En hasanat skulle man inte ge upp till någon. Den dagen. Och alla människor säger nefsi, nefsi. Och man flyr från allt och alla. I rädsla. Subhanallah. Den dagen ska han stå och dela ut sina hasanat. Och han ska få ta emot folks synder. Och kastas i helvetet. Nas'alallah al-afiyata wa salam. Och han säger. Vår chef Abdurrazak al-Abbad. Han säger. Det här är den personen som kommer med salat. Siyam wa sadaqa. Vad ska vi säga till den miskin som kommer på domedagen och inte har gjort salat. Han har inte gjort fastat och han har inte gjort zakat och han har massa synder. Vad händer med honom på domedagen? Och han har gjort fel mot folk. Ligger han bra till på domedagen? Han har inte ens någonting att ge till folk. Utan han kommer bara få folks synder och kanske hamna ännu längre ner i helvetet. Subhanallah. Allah musta'an. طيب. Det berättas också sen från Umm Salama radiyallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: jag är ingenting annat än en människa. Och ni kommer till mig med era tvister. Och kanske vissa av er är mer vältaliga än den andra. Och jag kommer att döma så som jag hör. Men den som får någonting tilldelat, baserat på orättvisa som han inte har rätt till, han har tagit en del av elden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Vad menas med denna hadith? Denna hadith handlar om al-qada, att döma mellan folk. Profeten Muhammad a.s. han var ju Medinas domare. Ni vet, alla muslimska länder måste ha en domstol som har en muslimsk domare som dömer ut med sharia. Han dömer ut med den islamiska lagen och dömer med rättvisa. Och det här är mashallah en av de högsta nivåer av kunskap och en av de farligaste positionerna som finns i det muslimska samhället. Att vara en domare, väldigt, väldigt hög position som många av salaf och sahaba var rädda för att ha. Men här nämnde profeten al-Islam att jag är ingenting annat än en människa. Och jag dömer så som jag hör. Ut med det jag hör. Yani, han säger här, jag känner inte till det fördolda. La alam al-ghayb. Och denna hadith är väldigt bra när det kommer till att tillbakavisa vissa ahlul bidda, vissa sufister, sofia, som säger att försöker upphöja profeten al-Islam till en status över en mänsklig status. Och de talar om att Muhammad al-Islam är ljus. Han är skapad av Allahs ljus. Och han är odödlig och han hör allt vi säger och han medverkar när vi samlas och så vidare. Massa sådana här konstiga saker som saknar bevis. Nej, profeten Muhammad al-Islam var en människa. Han föddes från en far och en mor. Och han är inte skapad av ljus. Han är en människa. Kul innama ana basharun mislukum. Men skillnaden är att han är den bästa människan. Och han har fått uppenbarelse. Och han känner inte till det fördolda. Han känner inte till det fördolda. Utan när två parter kom till honom för att han skulle döma mellan dem, så får ju varje person lägga fram sina bevis och argument. Och sen så dömer han baserat på det han har hört. Inte baserat på dold kunskap, utan baserat på det han har hört. Taib. Och den här hadithen bevisar att när man ska döma mellan folk i islam så måste man höra båda sidorna. Man måste höra båda sidorna. Och det är ett fel som vissa gör. De ringer ibland och säger, ah, min man gör så, 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 så. Och så vill de höra att man ska typ attackera och säga, han har fel, han har fel, han har fel och du har rätt. Jag vill också höra vad han säger. Han kanske säger samma sak om dig. Eller hur? Eller han kanske har värsta ursäkterna. Och det är fel man gör ibland. Att man dömer till någons fördel på grund av en snyft historia. Men så kommer andra personen med en ännu värre historia. Eller hur? Så man måste höra båda sidorna innan man dömer. Det är rättvisa i islam. Man kan ge generella svar. Det här är haram, det här är halal och så vidare. Men inte den här personen har gjort fel till exempel. Taib. Eller så säger man, om det är så som du säger, så är det så. Och så vidare. Men man ska vara försiktig i alla fall. Och speciellt när det kommer till tvister. Tvister om pengar, tvister om vårdnad och så vidare. Så ska man höra båda sidorna. Men här nämnde profeten al-Islam att vissa, jag kanske dömer till någons fördel för att han är mer vältalig. Mer övertygande. När du kommer till en person och han ska döma mellan er. En person kanske jättevältalig. Han pratar värsta bra och kommer med värsta argumenten. Och den andra personen kanske är lågutbildad, kanske inte kan så mycket, han har dåligt ordförråd, han är rädd och så vidare. Och så vidare. Och personen som talar bättre ljuger. Men övertalar domaren att han har rätt. Och svär vid Allah och kommer med falska bevis och så vidare. Så domaren säger, du får rätt. Och personen som har rätt får fel. Förstår ni? Men det betyder inte att personen som tog någonting från sin broder orätt kommer att få rätt inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det han tog var en del av eld. Förstår ni? Och han kommer att få igen det på domedagen. Den andra personen är förtryckt. Och den här hadithen bevisar en annan viktig sak. Och det är tyvärr någonting som vissa muslimer faller in i. Och det är att de inte nöjer sig med islams domar. De nöjer sig inte med vad islam säger. De vill ha mer. De vill ha rätt fast de har fel. Och de vänder sig till en orättvis domare. Eller någon som inte dömer med Allahs lag. Och de får rätt. De får rätt. Fast de har fel. Då skulle de vara rädda för Allah Azza wa Jal. Att ni har tagit någonting orätt. Och ni kommer att få sona för detta på domedagen. Och väldigt tråkigt ibland, subhanallah, man får höra berättelsen. Om ibland man och kvinna, muslimer, har en vårdnadstvist om ett barn till exempel. Och så går kanske mamman till domstolen och ljuger. Och hittar på värsta berättelsen. Han slår mig, han misshandlar mig, han tillhör en extrem sekt. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Bara för att få ensam vårdnad av barnet. Fast det inte är sant det hon säger. Förstår ni? Så Allah måste, folk ska frukta av hans ögon. Och vara rädda. Och veta om att det handlar inte bara om den här domstolen. Det finns en domare som kommer att döma dig på domedagen. Och den personen du blir gulm emot kanske lyfter sina händer. Och det finns ingenting mellan honom och Allah Azza wa Jalls dua. Men mellan honom och att Allah ska acceptera hans dua. Så man ska vara rädd för detta. Och man ska nöja sig med islams dom. Det är det som räknas. Så man ska aldrig gå och ljuga och lägga falska eder och så vidare. Vi har två korta hadithet som ska vi avrunda. Abdullah bin Umar radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La yazalu al-mu'min fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman harama." I den här hadithen säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att en muslim kommer att ha utrymme i sin religion så länge han inte spiller förbjudet blod. Och den här hadithen är Bukhari. En muslim kommer att ha fasha, utrymme i sin religion. Yani det kommer att finnas möjlighet för honom att få förlåtelse. Att öka i gott och så vidare. Så länge han inte vad? Spiller förbjudet blod. Då är det kört. Då är det kört. Det som dödar en muslim orättvist. Han har stängt för sig själv dörrarna till gott. Om han inte gör en riktig tauba. Överlämnar sig själv och så vidare. Men den som lyfter vapen och börjar döda muslimer har satt sig själv i en väldigt, väldigt jobbig situation. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen och varnar de som dödar muslimer. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ. Och den som dödar en troende. فَجَزَابُهُ جَهَنَّم. Hans belöning kommer att vara Jahannam. خَالِدًا فِيهَا. För alltid eller lång tid. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Han kommer att få Allahs vrede. وَلَعْنَهُ. Allahs förbannelse. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Fem stycken enorma straff för den som orättvist och utan rätt tar en muslims liv. Fem straff. Jahannam. خَالِدًا فِيهَا. Allahs vrede. غَضَب. Allahs la'na. Och utöver Jahannam, Allahs vrede och Allahs straff, adaben adimen, ett enormt straff. Må Allah skydda oss. Subhanallah. Vad man yaktul mu'minan muta'ammidan. Ahsan. Och det som dödar en troende med flit. Så fem stycken mycket, mycket seriösa och allvarliga straff. Och dessa hadithen, tyvärr, skrämmer inte dem. Sekter som har lyft vapen mot muslimer. Och döda muslimer till höger och till vänster. Så Allah musta'an. Dessa sekter som dödar muslimer till höger och vänster. Ya waylahum min Allah. Vad ska de säga till Allah på domedagen? Allah musta'an. وسيستا حديثا في رضا حديث خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها وهم وافرت الحمزة رضي الله عنه وصاعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيام إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Det finns män som tar folks eller som slösar och spenderar folks pengar eller Allahs pengar utan rätt. Och dessa kommer att få eld på domedagen. Det finns de människor som jag var. Yatakhawwaduna, قال الشيخ الباني, yatasarrafuna. Yani slösar, spenderar, bränner. Bränner Allahs pengar utan rätt. Dessa kommer att få eld på domedagen. Yani dem som tar andra människors pengar och egendom och spenderar dem orätt. Den här människan har eld att vänta sig på domedagen. Och denna hadith finns i Bukhari. Så subhanallah, alla dessa hadith vi har nämnt, ska de inte skrämma en muslim tillräckligt? För att inte skada en muslim i hans liv. Att inte kränka hans heder och inte ta någonting från hans egendom. Eller hur? Så det borde vara en påminnelse till dem som försöker lura andra människor. Stjäla från andra människor. Och så vidare. Så låt oss hålla oss borta från att förtrycka andra människor. Och alltid sträva efter att vara rättvisa. Mot vem det än är. Och inte förtrycka någon och göra orättvisa mot någon. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.